Det har varit en ovanligt intensiv debatt om Alzheimers behandlingar i Sverige den senaste tiden. Tidigare i år beslutade Rådet för nya terapier att man inte rekommenderade regionerna att subventionera den nya typen av bromsande läkemedel. Och synen på vilken effekt medlet har delat forskarkåren. Hur kommer det sig? Det ska vi försöka reda ut här i Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. En av alla drygt 100 000 som drabbats av Alzheimers sjukdom i Sverige är Kerstin Holsten på Gotland. Flera år innan hon fick beskedet berättade hon så här för sin dotter Karin när de vandrade omkring på kyrkogården.
Jag bestämde mig för att jag vill inte testa mig. Jag vill inte veta eftersom man ändå inte kan göra något. Alltså skulle jag få veta det nu? Alltså att jag hade Alzheimers, då skulle jag ta livet av mig. Jag vill inte veta, jag vill ta vara på de här goda stunderna som ändå finns.
I den här oerhört nära, ömma och ärliga skildringen i P1-dokumentären Du som brukade vara min mamma får vi följa med i både glada stunder och i det som också blir väldigt svårt vid Alzheimers sjukdom. P1-dokumentären kan jag varmt rekommendera för alla som berörs av Alzheimer. För Alzheimers sjukdom är ju en sjukdom som påverkar både den som drabbas och personens anhöriga. Inom forskningen har det länge varit väldigt många bakslag, men i fjol så beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna nya läkemedel, donanemab och lecanemab. Läkemedel som inte bara lindrar symptomen utan går på mekanismerna bakom och där ett med substansen lecanemab forskats fram i Sverige. Kommittén av experter i EU som skulle ge råd röstade och det blev 15 emot och 17 för ett godkännande. Beslutet innebär att om länderna vill så kan de nu bestämma att använda det i den offentliga vården.
Det är lite spännande faktiskt.
Maria Eriksdotter är professor i geriatrisk medicin på Karolinska institutet och överläkare. Hon träffar kontinuerligt patienter på minnesmottagningen på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Att det blivit en intensiv debatt tycker hon är intressant och viktigt. Hon har under debattens gång ändrat åsikt och är nu för införandet av det nya läkemedlet.
Jag har tänkt mycket på det här och jag ska erkänna att jag från början var ändå ganska negativ för att effekten är inte så stor, den är liten. Den är ungefär i paritet med de behandlingar vi har idag, kolinesterashämmare.
Kolinesterashämmare är läkemedel som agerar mot symptomen. De ska vi återkomma till. Men den nya typen av läkemedel som nu debatteras är de som istället tycks kunna bromsa sjukdomen för dem med mild Alzheimers sjukdom. Medlen tar bort giftiga plack i hjärnan, det som kallas beta-amyloid och är monoklonala antikroppar.
I studierna så ser man en minskad försämring på ungefär 30%.
30% låter väldigt mycket, men det handlar då om försämring av minne och funktion, att det gick 30% långsammare jämfört med de som fick verkningslös behandling, så kallad placebo. Det innebar att försämringen fördröjdes i medeltal knappt ett halvår. Alla blev sämre, men försämringen bromsades in med i genomsnitt 5 månader hos de som fick det nya läkemedlet. Men tittar man på vad det innebär i praktiken för patienterna blir siffrorna helt annorlunda.
Det är några poäng på de här skalorna, så det är ganska, poängsiffran är inte jättestor.
Poängen innebar att man testade vad som hände för patienten i praktiken, både för minne och hur man kunde hantera sin vardag. Och just där menar Maria Eriksdotter att det nya Alzheimer-läkemedlet faktiskt i praktiken inte hade någon större effekt.
Så att den kliniska effekten är inte jättestor.
Hur liten är den kliniska effekten?
Ja, men den alltså... Liten, ja den är liten. Du minskar försämringen med några poäng på den här olika typen av skalor. Men sen hur det, vad det betyder för den enskilda patienten kan ibland vara ganska svårt att förstå.
Vad det innebär för patienten testas på olika sätt. Förutom minnet, ens förmåga till problemlösning och omdöme. Hur man kan ta hand om den egna hygienen. Hur man orienterar sig i samhället och hur man kan agera i hemmet, på fritiden och i samhället. Det kallas på fackspråket test för Clinical Dementia Rating, Sum of Boxes, CDR-SB. Är man svårt sjuk i sin demenssjukdom kan man få 18 poäng på den skalan. Och inte alls dement innebär 0. Och för de som ingick i studien med mild demens så blev skillnaden 0,45 jämfört med dem som inte fick det nya läkemedlet.
Det är ganska lite och det beror också på att dels är det så att de här personerna som man har testat, de är då inte i den här milda delen av sjukdomen. Det är ju att de har från början inte jättemycket poäng på den här skalan. De kanske ligger på runt 4 poäng någonting. När man är som sjukast så skulle man ha 18. Så att du har en ganska, de börjar liksom på en låg och på en ganska bra nivå. Vilket gör att när de då, när man ska mäta effekter så kanske det är svårare också att hitta effekterna här. För att de är inte så sjuka.
För de som befinner sig i den här tidiga fasen av Alzheimers sjukdom skulle medicineringen kunna innebära att man under några fler månader klarar sin vardagliga aktivitet lite bättre. Till exempel att hantera enklare delar av sin ekonomi, behöva mindre stöd för att ta sina mediciner och att anhöriga behöver påminna mindre ofta, konstaterar geriatrikprofessor Maria Eriksdotter. Och hon menar att just kunna hålla sjukdomen stången ett tag och ligga kvar på en nivå är det som gör att hon tror på användningen av läkemedlet. Testet med läkemedlet pågick i 1,5 år. Efter det har båda grupper fått behandling, även de som först fick placebo. Och man har följt dem i 4 år och trots att effekten är liten så tror hon att den kan vara viktig.
Men min poäng är att om man ändå så att säga bibehåller så att man har en ihållande, även om den är liten, men om effekten är ihållande över lång tid så kommer det att spela roll för individen och för gruppen.
Men en som inte alls håller med henne är italienaren Ezio Giacobini som är på tillfälligt besök i Stockholm.
Jag mår utmärkt.
Honom stötte jag på en gång på en Alzheimers-konferens han var med och arrangerade där han som 90-plussare med raska steg rörde sig i korridorerna. Han är professor i psykiatri och farmakologi med inriktning på hjärnsjukdomar. Han har jobbat i Sverige i många år. Han tycker det är bra att det nya läkemedlet inte rekommenderas i Sverige. Och till det finns 2 tydliga skäl.
Den kliniska effekten på patienten är mycket liten. Den andra problemet är risken. Risken är större, det vill säga sidoeffekten kan vara farliga. Och jag talar om hjärnblödningar.
För liten effekt men för stora risker med biverkningar menar Ezio Giacobini. Det handlar om ödem som kan uppstå i hjärnan och små blödningar, alltså små hjärnblödningar. De senare hos 13% och 4 av 757 fick också en hjärnblödning större än 1 cm. Sånt kan hända ändå, så en i placebogruppen fick också det.
I det här fallet är den negativa effekten större än den positiva.
Ezio Giacobini menar att de nya läkemedlen till och med har mindre effekt än de läkemedel som redan används idag, men som enbart är symptomlindrande. De som Maria Eriksdotter också nämnde om, kolinesterashämmarna.
Minneseffekten, det är mindre vad man får med nuvarande läkemedel, det vill säga kolinesterashämmare.
Kolinesterashämmarna hjälper till att öka aktiviteten med en typ av signalsubstans. Ezio Giacobini var med och testade vissa läkemedel i studier främst på 80-talet och har patent på en typ av kolinesterashämmare. Så man skulle kunna tänka sig att han därför framhäver dem. Men Maria Eriksdotter håller med om att effekterna är ungefär jämförbara.
Nej, men alltså det är ungefär samma effekter på kognitionen, alltså på minnesfunktioner och sådana saker.
Ezio Giacobini förstår om patienter och patientorganisationer nu är frustrerade över att Sverige har sagt nej till de nya läkemedlen. Men han är hoppfull eftersom det pågår många läkemedelsstudier.
För närvarande pågår 150 kliniska prövningar Det vill säga läkemedelsfirmor har inte tappat sugen.
Både han och Maria Eriksdotter tycker att debatten visar hur komplicerad Alzheimer-sjukdomen är. Och jag tänker att många nog tror att blir man av med de där giftiga placken, beta-amyloid via lecanemab, så skulle Alzheimer vara borta. Så jag ställer frågan. Om man har rensat ut placket, vet man att man då inte kan få Alzheimer?
Nej, men det vet man ju inte riktigt. Eller hur? Så är det ju.
Ja, hur kan det vara så?
Nej, därför att det är ju ändå, det är ju trots allt så, det är ju det som är också den här stora diskussionen, är ju trots allt det att det finns inte en helt, det finns inte en helt koppling till, och det känns sedan tidigare, att det inte är helt kopplat amyloid, alltså att man tar bort amyloiden, att man får en påverkan så att säga på kognition. Det är inte en korrelation däremellan. Det har man ju funderat över lång tid, om det också kanske är så att det är andra effekter som också spelar roll för Alzheimers sjukdom, typ antiinflammatoriska effekter etc. Och så tror jag att det är. Och jag tror också att det är kanske en anledning till att, inte, alltså att effekten här också är blygsam. Att vi slår på en mekanism, men det finns många andra mekanismer som vi också behöver ta hänsyn till.
Studier har visat att många kognitivt friska äldre har amyloida plack men utvecklar inte demens. Medan uppemot en fjärdedel av dem med klinisk Alzheimer-diagnos kan sakna amyloida plack i hjärnan. Annat som kan påverka är inflammation och ett annat protein som kallas tau, konstaterar Maria Eriksdotter.
Så att jag tänker mig att i framtiden så kommer vi säkert ha en cocktail. Vi kommer använda amyloid, vi kommer använda läkemedel mot det här andra proteinet, tau. Vi kommer kanske ha antiinflammatoriska läkemedel så att vi får liksom en kombinationsbehandling.
Och tron på kombinationsbehandlingar, där är de verkligen ense, Ezio Giacobini och Maria Eriksdotter. Ezio Giacobini tror på sina kolinesterashämmare.
Vi har föreslagit att man kunde kombinera de nuvarande kolinesterashämmarna med lecanemab och donanemab som påverkar A-beta. Det är möjligen att det förstärker tillsammans effekten. Får man ett litet effekt, en verkligen effekt.
Men än så länge används inte det nya Alzheimer-läkemedlet i Sverige alls. Och det har ju också lett till debatt efter att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV har visat att det inte är hälsoekonomiskt. En debatt inte bara internt bland forskare utan också i vanliga nyhetsmedier. För det som hände under våren 2026 var att expertrådet som rekommenderar regionerna om de ska börja använda nya behandlingar, nya terapirådet, NT-rådet, inte rekommenderat det nya Alzheimer-läkemedlet. Men även om lecanemab formellt är godkänt i 53 länder i världen så är det inte bara Sverige som säger nej. Storbritannien har heller inte valt att subventionera det, men beslutet har överklagats. Danmark har också sagt nej. Danska motsvarigheten till NT-rådet har avrått från användning. Och jag ringde upp för att höra hur de har resonerat. Jannik Brennum, som är vice ordförande i Danska medicinrådet och biträdande direktör på Rikshospitalet i Köpenhamn, förklarar deras avrådan så här.
Så det är både prisen på läkemedlet och de omkostningar för att använda det. Och den samlade balansen fann vi inte var omkostningseffektiv.
Skulle ni ha sagt ja till det här läkemedlet om priset på läkemedlet varit noll?
Prisen är ju inte kun prisen på läkemedlet, det är också de omkostningar det övrigt utlöser i sundhetsväsendet. Men dem tog vi inte dybt med i betraktning här, för prisen på läkemedlet sig själv bragte långt utanför vår normala betalningsvillighet i Danmark.
Priset på det nya Alzheimer-läkemedlet var alltså långt utanför betalningsvilligheten i Danmark och så också i Sverige. Vad priset är, det är hemligt. Eftersom det nya läkemedlet kan leda till allvarliga biverkningar krävs tillgång till specialistvård som magnetkameraavbildning av hjärnan. Där tror Tobias Granberg, adjungerad professor i neurologi vid Karolinska institutet, att vården i Sverige rent praktiskt skulle klara av att bygga upp verksamheten, även om det skulle innebära ungefär 10 000 fler avbildningar per år patienter behöver avbildas flera gånger nämligen.
Men det är samtidigt inom ungefär de volymsökningar som vi brukar se varje år som bildundersökningar ökar.
Finns det tillräckligt med personal som skulle kunna hantera den här typen av då avbildning av hjärnan?
Det korta svaret är att det skulle vara en utmaning för sjukvårdssystemet.
Men AI-algoritmer skulle kunna vara en hjälp.
Vi får allt mer automatisering, både vad gäller undersökning av patienter men också att granska bilderna. Och det här är ofta förändringar som inte patienten alls själv känner av. Och syftet med magnetkamera är att så tidigt som möjligt hitta när det kan bli biverkningar så att man kan ta en paus i behandlingen eller helt avbryta den.
Hur mycket bolaget begärt för läkemedlet är alltså inte känt. Men det har blivit stopp både i Danmark och Sverige. I Norge och Finland håller man på och räknar. I Finland är det enbart på privatklinik som läkemedlet erbjuds. I Österrike, Tyskland och Portugal är det andra system där läkemedlet används men ännu inte avgjorts om eller till hur stor del det kommer att subventioneras. Totalt räknar bolaget Eisai som står bakom läkemedlet själv med att fler än 500 men färre än 1000 patienter idag använder läkemedlet i EU. Alzheimer-veteranen Ezio Giacobini menar att även om läkemedlet skulle ha varit helt gratis så skulle han ändå inte rekommendera det.
Det är inte frågan om kostnaden.
Han menar att om man kunde bota Alzheimers sjukdomen så skulle priset kunna vara högt. Men inte som i det här fallet där det nya läkemedlets effekt för patienten i vardagen går att jämföra ungefär med nuvarande behandlingar enligt honom.
Om vi hade ett medel som stoppar Alzheimer i Sverige, det skulle vara enorm vinst för hälsovården, enormt. Så det vore värt.
Men Maria Eriksdotter vill inte vänta utan tror på den nya behandlingen. Hon menar att de allvarliga biverkningarna kan man undvika om man väljer ut väldigt tydligt vilka som ska få det.
Men det är också viktigt, därför att om vi ska föra in de här nya läkemedlen med de risker och som ändå finns, så behöver vi vara väldigt noga med hur vi väljer ut patienter så att vi inte utsätter någon för onödig risk.
Det kan inte handla om de som har dubbla uppsättningar av en riskgen för Alzheimer, APOE4, eller de som går på blodförtunnande medel. Och det gör ju ganska många äldre. Så jag undrar av de drygt 100 000 med Alzheimers sjukdom i Sverige, hur många skulle kunna få det nya läkemedlet om det subventionerades?
Vi har 700 per år ungefär på mottagning, kanske 70-80 där.
Men när hon sen återkommer och satt sig och räknat efter vad som skulle vara rimligt i Sverige, så är hon restriktiv och tror att ungefär 1000 till en början, alltså 1%, skulle vara realistiska att behandla. Eftersom hon konstaterar att man till exempel inte kan ha svår njur, lung eller hjärtsjukdom. Att det här Alzheimers läkemedlet diskuteras ovanligt mycket i Sverige, menar Ezio Giacobini, kan bero på att det just handlar om en svensk upptäckt.
Det hela har blivit en national äran.
Medan professorn i medicinsk geriatrik, Maria Eriksdotter, tycker att det är väldigt bra med en intensiv debatt.
Jag tycker rent generellt att det är bra. Vi pratar mycket om akademisk frihet, men det handlar också om att man liksom ska kunna debattera om olika liksom, åsikter kommer fram. Och det är ju inte lätt. Hur mycket effekt ska man ha för att det ska vara värt saker och ting? Och det gör ju också att man för fältet framåt och att folk tänker efter lite grann också. Och det kanske också påverkar hur vi designar studier framåt. Alltså jag tror att det är jätteviktigt att ha den här typen av debatt, så jag välkomnar den.
Du har lyssnat på Vetenskapsradion om det nya Alzheimer-läkemedlet och åsikter för och emot. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.